Ja, Herre, vi tackar dig för den här stunden, Herre. Vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn, Herre. Tack att du sitter på tronen, Herre. Jesus. Tack att du kallar och du utväljer och du sänder ut människor, Herre. Herre, vi prisar ditt namn, Jesus. Tack för den här dagen som du har gjort och vi får gå i förutberedda gärningar, Herre. Tack för dina välsignelser, Herre. Herre, vi välsignar Magnus där ute i söndagsskolan nu, Herre. Jesus, vi tackar dig, Herre. Tack, Herre, för att du vill tala till oss idag, Jesus. Vi prisar dig, Herre. Så vill vi också lägga fram de som är sjuka nu bland oss, Herre. Jesus, du vet om var och en, Herre. Herre, de som inte kunde vara med här idag, som hade tänkt att komma, Herre. Tack att du, Herre, vill röra vid dem, Herre. Du vill hela och upprätta. Tack att du är densamma, Herre. Tack att du, Herre, vet om våra behov och vår längtan, Herre. Jesus, vi tackar dig att du vill se till våra hjärtan idag, Herre. Tack för ditt ord, Herre. Och jag ber att jag ska kunna frambära ordet, Herre. Så som du vill, Herre. Tack att du vill låta din kraft komma i ordet, Herre. Så att ordet blir liv, levande. Så att det inte blir mina ord, Herre, utan dina ord, Herre. Jesus, vi tackar dig för de som lyssnar på nätet, Herre. De som är med där ute på internet och lyssnar. Herre, som också, Herre, har en längtan, Herre. Välsigna var och en som hör det här budskapet också idag, Herre. Tack att du vill använda ditt ord till upprättelse, till läkedom, till frälsning, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Vi välsignar var och en, Herre. Vi tackar dig också för det här dopet och den här dopförrättningen som ska bli den 23 mars, Herre. Tackar dig, Herre, att du ska vara med de som nu har beslutat sig för att låta sig döpas, Herre. Och välsigna dem, Herre. Och tack att de ska få gå vidare och verkligen bli dina lärjungar, Herre. Tack att vi får följa dig i tro och i lydnad, Herre. Lydnad på vad du har sagt i ditt ord, Herre. Jesus, fyll oss med din ande idag, Herre. Jesus, och vi längtar, Herre. Tack att du vill tala till oss ditt ord, Herre. Jesus, vi prisar dig. Herre, strömmar av levande vatten, Herre, har du sagt. Kom till mig och drick, sa du, Jesus. Vi ber om strömmar av levande vatten, Herre, över var och en, Herre, som hör detta. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa en hel del bibelord. Det är inte så ovanligt att vi gör det här i Free Church, men vi tycker det är viktigt och väsentligt. Och förra gången blev inte inspelad tyvärr, för ljudtekniken var sjuk då. Och ja, det blev så att alla som egentligen sköt ljudet kunde inte vara med då. Men jag ska läsa något utav de orden som jag läste förra gången, för jag talar om sanningen. Och jag vill läsa ifrån andra Thessalonikerbrevet där, vad det står där just om detta. Hur viktigt det är med sanningen. Ska vi tala om hjärtat sen? Vad som finns i våra hjärtan. Ja. I andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet, så säger Paulus, med tanke på Jesu Kristi ankomst, att Jesus ska komma tillbaka, att vi inte ska tappa fattningen och inte bli skrämda, vare sig någon ande eller något ord eller brev som påstås komma ifrån apostlarna eller från församlingen, som går ut på att Herrens dag har kommit. Det är också en villolära. Då säger Paulus i vers 3: låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller helhet, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Vi gnatar på om detta och vi tänker fortsätta att göra det. Därför att det är så viktigt just i den tiden som vi är i nu att hålla sig till sanningen och älska sanningen. Därför att det står också i vers 11 där att därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. De som inte tog emot sanningen. Och det kan man tycka är grymt. Men det står så i ordet. Paulus säger det. Det är så viktigt att vi håller oss till sanningen. Och vi ska fortsätta lite på det temat här. Om vi nu börjar med att läsa i första Mosebok, det 6:e kapitlet. Första Mosebok, det 6:e kapitlet. Så är ju detta en berättelse om Noa och den tid som var då. Det står i vers 5 att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda, i kapitel 6, första Mosebok kapitel 6. Och så står det att Herren ångrade att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Och han ville utrota människan. Därför att människan, mänskligheten, föll i synd och var onda. Men så står det i vers 8, men Noa hade funnit nåd inför Herren. Det var inför Herrens ögon. En man blev kvar. En man och hans familj hade funnit nåd för Herren. Därför att det står i vers 9 där. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud, står det. Och vers 11, men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Och jag tänker att det är det som vi också börjar se i den tid vi lever i. Och det är ju inte bara jag som tänker så. Därför att Jesus sa ju det, att som det var på Noas tid, så ska det vara i ändens tid. Och så det är ju intressant att se att Gud kallade Noa att bygga en ark. Och då är det så med den arken som vi också väntar på. Vi väntar på en tid av förlossning när Guds folk ska bli befriade, och det blir när Jesus kommer tillbaka. Och då är det så att det är viktigt att vi är med och bygger. Att vi inte bara är passagerare på båten, utan att vi är med och jobbar på båten, att vi är med och gör det vi är kallade till att göra. Det finns många passagerare, men vi är kallade också att bygga tillsammans med Herren. Han är byggmästaren. Och sen om vi då tittar i andra Petrus brev ska vi titta på. i andra Petrus brev. Och vi ska tänka på det om när det gäller Noa då, att han, det står att han var rättfärdighetens förkunnare. Men vi ska också tänka på att Noa hängde inte med på den tidens vad ska vi kalla det för, trender. Utan han stod ju faktiskt i opposition. Jag kan tänka mig att han fick möta väldigt mycket förakt och hån. Därför att han byggde en jättestor ark. Och vad skulle han med den till på torra land? Och det liksom, han stod i opposition mot den här samtidens gudlöshet och ondska. Och när vi då läser i Petrus andra brev, då kan vi se i kapitel 2 att Paulus också, eller Petrus också säger där att det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Och de ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig, står det. Och i vers 4 så står det där vi läser från vers 5. Petrus andra brev 2:5. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända det ogudaktiga. Det var ett exempel på vad som skulle hända med de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Står det här. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Och det är ju det vi dagligen talar om. Den ondskan vi ser som breder ut sig. Och det är ju den tiden Jesus talar om i ändens tid. Att så kommer det att vara. Och det är ju inte bara så att vi ser det nu, utan man har ju sett det här förr också. Om vi går till Jeremia, som också var en profet som fick lida mycket för Guds namns skull och för att han var lydig att gå Herrens väg. Jeremia 23, 23 kapitlet. Där står det i vers 1, vi är de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Och så går vi till vers 9. Där talar Jeremia mot de falska profeterna. Vi har talat om New Apostolic Reformation. Det är ju en del av det som sker idag. Där vi har sagt att där finns det profeter och apostlar som är så väldiga så de kan inte ens, det går inte ens att uttrycka med ord hur väldiga de är. Och de får ständigt nya uppenbarelser, de får ständigt nya drömmar, ständigt nya syner. Och Bibeln säger ju, det säger du, tänker du, så ja, men det står ju i Joels profetia där att vi ska ju ha drömmar och syner. Så det är ju inte fel att ha drömmar och syner. Men de här profeterna och de här apostlarna, de upphöjer med sig själva när du lyssnar till dem. Om du lyssnar, jag har lyssnat nu ett par dagar här på nätet. Jag tänker jag ska försöka hitta ändå, vi ska inte döma. Men de upphöjer sig själva, de talar mer om sig själva än om Jesus. De talar mer om kraft. Den som alla ska få, och makten och auktoriteten och allt vad det nu är. Och så lite om vem Jesus är. Man talar mer om allt det han ska ge oss än Jesus. Hans person och hans verk. Och hans härlighet. Himmelen. Nej, man bygger Guds rike på jorden här. Om man ska bygga något så väldigt och stort. Men vi är inte kallade att bygga Guds rike på jorden. För Jesus kommer en dag med sitt rike för att upprätta det på jorden. Och då säger Jeremia här i vers 9 om profeterna: mitt hjärta vill brista i mitt bröst. Alla mina ben darrar. Jag är som en berusad man, som en man omtöcknad av vin för Herrens och hans heliga ords skull. Till landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och ha sin styrka i orättfärdighet. Till både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger Herren. Och det, när vi talar om äktenskapsbrytare här, och oftast när man talar om det, om otrohet, då är det otrohet emot Gud, emot Guds hus. Och i vers 16 står det, så säger Herren Sebaot: lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er, sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från Herrens mun. Om och om igen säger de till de som föraktar mig: Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ingen olycka ska drabba er. Det ska bara vara framgång, välgång, allting. Men vem har tillträde till Herrens råd så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? Och så står det i vers 20: Herrens vrede ska inte vända åter förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden ska ni inse och förstå det. I den yttersta tiden. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de haft tillträde till mitt råd hade de förkunnat mina ord för mitt folk, för att få dem till vad då? Att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Och vi kan också läsa längre ner när, i vers 25. Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, det som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att de genom sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren? Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jag är emot profeterna, säger Herren, dessa som stjäl mina ord från varandra. Man ska överträffa varandra. Den ene ska vara större än den andra. Och så vidare står det där. Och jag har inte sänt dem, jag har inte gett dem något uppdrag, och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren. Och det står också i kapitel 28 om Jeremia och den falska profeten. I kapitel 28. Hanania, Assurs son från Gibeon, talade till mig i Herrens hus i närvaro av prästen och allt folket. Och han sa att Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Men profeten Jeremia, står i vers 5, svarade profeten Hanania inför prästen och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa: amen, må Herren göra så, må Herren uppfylla det ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka till denna plats det föremål som fanns i Herrens hus, liksom alla fångarna. Men hör då vad jag vill säga, det är ju allt folket. Gamla tiders profeter, det som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Och så vidare, det står mer om detta här. Och Jeremia fick ett ord till Hanania att han hade profeterat fel. Det var inte sant. Det var fel. Det var att profetera välgång och lycka. Man profeterar stora väckelser ska komma och så vidare och så vidare. Och en vers till i Jeremia. Två verser förresten, 29 och 12. Det är Herren som talar om vilka tankar han har för sitt folk. Han har fridens tankar för sitt folk. Inte kaos, inte upproriskhet, inte lögn, utan fridens tankar. Då står det vers 12. Ni ska kalla på mig, säger Herren, och komma och be till mig och jag ska höra er. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och det här är någonting som vi som Guds folk måste komma tillbaka till. Vi måste komma fram till att vi ska söka Herren med rena hjärtan. För det står att Gud ser till hjärtat. Och om vi ska be för vårt land, om vi ska be för Sverige som nation, då måste vi böja oss. Om vi ska be för Europa, då måste vi böja oss och rena våra hjärtan så att vi inte har dolda motiv i våra hjärtan. Att vi inte gör saker och ting för egen vinnings skull. Det är jätteviktigt att vi gör det. Därför att det är från hjärtat det utgår. Och lägg märke till, och vi ska läsa en del bibelord om det, att när man söker Gud av ett rent hjärta, då svarar han alltid. Ett ärligt hjärta ser Gud till. Han ser till det. Men har vi andra motiv i våra hjärtan, då blir det inte så att vi når fram. Och han når inte fram till oss. Vi måste ha rena hjärtan. Och ibland har vi som Guds folk, vi har gått på avvägar. Vi tycker att vi kan så mycket själva. Vi är så duktiga i oss själva. Så går vi till första Timoteus, det fjärde kapitlet, och vers 1 och 2. Första Timoteus, det fjärde kapitlet. Men, nu har Paulus talat om hur stor Gud är, Guds fruktans hemlighet. Men, säger Paulus, men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla. Vad då från? Från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Och när man har kommit så långt i sitt liv så att man är brännmärkt i sina samveten, då hör man inte längre Guds röst. Då har man förhärdat sitt hjärta. Det är det allvarligaste tillståndet man kan komma in i. Och detta ska leda till att somliga kommer att avfalla från tron. Alltså människor som är frälsta, som har tagit emot Jesus, kommer att avfalla från tron. Vilket allvarligt ord. I Uppenbarelseboken så kan vi läsa om Guds lamm, Guds offerlamm, som gör Jesus, världens lamm som borttager världens synd. Det är ju alltså en sån stark bild på vår frälsare. Guds lamm, Guds offerlamm. Och vi kan också läsa om vilddjuret och odjuret som är antikrist. Och det är det som vi har pratat om här tidigare när vi har undervisat om antikrist. Hur oerhört viktigt det är. Nu lever vi i den tiden sedan Jesu himmelsfärd. Han har lovat att komma tillbaka och till hans återkomst. Och nu väntar vi på Herren. Alla de som älskar sanningen, alla de som längtar efter hans återkomst, står det. Och då kommer vi till detta. Har du lammets ande eller har du antikrist ande? Det här är upp till var och en av oss att bestämma och att söka Gud för. Har vi lammets ande eller har vi antikrist ande? Om vi har lammets ande, Jesu Kristi ande nu, då blir vi inte bedragna. För då har vi sanningens ande som bor på insidan och han ska leda oss i allt. Men för de som har tagit emot antikrist ande, de kommer att ta emot antikrist när han kommer. Precis som du och jag kommer att ta emot Jesus, så kommer dessa att ta emot antikrist när han kommer, när han framträder. Varför? Jo, därför att om du redan har den anden nu, så kommer du inte att förändras då när han framträder, för då är du redan där. Och därför är det så viktigt hur vi lever nu i ändens tid. Och det är också viktigt att tala om allt det här vi talar om nu, för det är Guds ord. Det är Guds ord. Vi hämtar det här ifrån Bibeln. Det är inte någonting som vi har hittat på själva för att vi tycker att det är ett ämne som är intressant eller spännande att tala om. Och det fienden hatar mest av allt, det är att bli avslöjad. Och hur ska vi avslöja fienden? Vi ska inte ha något att göra med mörkets ofruktbara gärningar, utan vi ska avslöja fienden. Och han hatar det. Och vi kan bara avslöja honom i det bibliska ljuset. Bara i Bibelns ljus. Och det står i Uppenbarelseboken, det 17 kapitlet. Uppenbarelseboken 17, blir lite bläddra. Och från vers 12 där. Vi läser ju inte allt. Vi läser från vers 12. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme, står det. Och det står att de som ska regera med vilddjuret, med antikrist, de behärskas av ett och samma sinne. Jag har inte hittat på det här, du ser det står. De behärskas av ett och samma sinne. Det är de som ska regera med honom. Och de överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot lammet. Men vad står det? Lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende. Eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung, står det här. Det blir ett krig mellan odjuret, mellan antikrist och Jesus. Men tillsammans med de kallade, utvalda och troende. Det är du och jag. Vi som har tagit emot Jesus. Vi är kallade, vi är utvalda, vi är troende. Visst är det underbart? Och så tittar vi på Uppenbarelseboken, det 3 kapitlet. Brevet till Laodicea. ifrån vers 15. Det är Herren som talar till församlingen i Laodicea. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Tänk att Laodicea församling har kommit dit. När de inte behöver någonting. Men då säger Herren, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Här beskriver Jesus vad de egentligen är. De är eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna. Men själva tror de att de är rika och behöver ingenting. Därför att de är blinda, de behöver ögonsalva. Och den här bilden på guld, jag råder att av mig köpa guld. Guld är bilden på tron som prövats, som luttrats. Guds folk vill inte bli prövade idag. Man vill inte luttras, för man vill bara ha framgång, välgång och väckelse. Det är det man talar om. Men det här är församlingen, Laodicea. Och när vi då tittar på Philadelphia församlingen, som också är samma kapitel från vers 7. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så att ingen kan öppna. Vers 8, kapitel 3. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Varför? Jo, ty din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Herren öppnar en dörr till dem som är ringa. Men de har hållit fast vid Guds ord. Och så står det vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. Och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Han ska rädda. Han ska bevara och rädda oss ur prövningen, församlingen i Philadelphia. Därför att de har hållit fast vid hans ord. Och de har varit uthålliga, står det. Och då är det så viktigt hur vi lever idag. För vi lever ju i den här tiden, tror jag. Hur lever vi? Hur lever jag? Hur lever du? Och så är det viktigt vilken ande vi drivs av. Vilken ande vi har. Har vi lammets ande? Har vi den heliga ande? Eller har vi antikrist ande? För det är ju så. Det kan bara vara så att antikrist kommer. Han kommer redan att ha sina efterföljare vid sitt framträdande. Det är så tydligt. För alla kommer att tillbe honom, står det. De kommer att ge sig till honom. Och vem väljer du och jag? Och i Bibeln talas det så mycket om vilket hjärta vi har. Vi kan väl läsa några ställen där också, tycker jag. Och vi börjar redan i 5 Mosebok. Femte Mosebok, kapitel 4. Ja, ska vi se här. tal om att avgudadyrkan förbjuds. 5 Mosebok 4:29. Men om ni där söker Herren din Gud, ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Hebreerbrevet, det 3:e kapitlet. Många bibelställen. Det är bra att lära sig läsa i ordet. Hebreerbrevet 3:7 och framåt. Därför säger den helige ande, idag om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte mig på prov fastän de såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkt och sa, alltid far det vilse i sina hjärtan. Lägg märke till det. Var är det man far vilse? Jo, i hjärtat. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Man kan avfalla om man har ett felaktigt hjärta, om man far vilse. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Det heter idag om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring, står det. Vad viktigt. Jag kommer ihåg den dagen i mitt liv. Du kanske har en dag i ditt liv. När Herren kallade mig. Och jag vaknade på morgonen. Jag har sagt detta så många gånger. Jag vaknade på morgonen. Och jag hör liksom Gud tala till mig. Idag ska du bli frälst. Idag ska du komma till mig. Och jag förstod så här. När jag hörde den rösten. I mitt inre. Jag kan inte säga att jag hörde den med öronen, men i mitt innersta. Då förstod jag att detta är dagen när jag ska få möta Jesus. Och vad var anledningen till att jag gjorde allt för att komma dit? Det som han hade sagt. Jo, det var att i mitt hjärta var jag redo. Jag hade en längtan efter Jesus. Jag hade öppnat hela mitt hjärta för Jesus. Det var inte så att jag motvilligt gick liksom och tänkte att idag ska jag möta Herren. Nej, utan jag blev glad när jag hörde det här. För jag var liksom redo i mitt hjärta. Jag hade sökt Herren med ett ärligt hjärta så gott jag kunde. Jag hade läst lite i Bibeln och jag hade upplevt saker. Det är viktigt att vi har ett öppet hjärta för Herren. Att ärligt söka Herren. Och jag tror att många som har varit i kyrkor och varit i kristna sammanhang har tagit emot Herren på ett sådant sätt att man inte har haft ett öppet hjärta, ett ärligt hjärta, ett längtande hjärta. Och därför tror jag det sitter så många i kyrkorna idag som aldrig har mött Jesus. Du måste öppna upp hela ditt hjärta för Herren. Därför att det står att när han kommer ska han banka på dörren. Vi ska läsa några bibelord till. Och när han gör det, då måste du öppna hela ditt hjärta. Annars kan han inte komma in. Många har öppnat dörren på glänt, men de har inte släppt in honom. Man måste ha ett ärligt hjärta för att man ska få uppleva den här förvandlingen i sitt liv. Det är så. Man måste ha liksom en upplevelse med Herren, att man har mött honom. Det är viktigt. Det är jätteviktigt att man vet, och en del de vet datum och klockslag när Herren kom in i deras liv. Jag kommer inte ihåg det, men jag vet att det var så att jag blev född på nytt. Man måste bli född på nytt och få Guds ande på insidan. Vi kan läsa från Lukas kapitel 17. Och ja. Nej. Det har vi redan läst. Ja. Det handlar om Lot och Guds rikes ankomst som det var på Noas tid. Det behöver vi inte läsa igen. Nu ska vi se vad det står här i Matteus. Matteus 6. Där står det: samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla i skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Om du ska ha ditt hjärta i himlen, då måste du ha öppnat upp ditt hjärta för Herren och släppte in honom. Och likaså i Markus 10. Det är en man som kommer fram till Jesus från vers 20. Kan vi läsa Markus 10 och 20. Vad ska jag göra, har han sagt. Vad ska jag göra? Ja, och då säger Jesus, vi kan läsa från vers 17 så får vi ett sammanhang. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Han fick kärlek till honom och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Och vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg. Till han ägde mycket. Vad hade den mannen? Jo, han hade något i sitt hjärta som var så dyrbart. Och det var jordiska rikedomar. Så han kunde inte släppa taget i Jesus. Han kunde inte släppa in Jesus i sitt hjärta. Och då var det ju så att Jesus sprang ju inte efter honom nu och ropade. Han gjorde inte det. Han kunde ha sagt: vänta lite, vänta, jag ska hjälpa dig. Liksom. Jo, men det är klart, du ska få komma in i Guds rike. Nej, Jesus lämnade honom med det han hade sagt. Han hade talat sitt ord till mannen. Och sen lämnade han honom. Han sa inte mer, han sprang inte efter honom. Och ibland gör vi fel när vi lovar människor så mycket. Men Jesus har sagt sitt ord. Andra krönikeboken 15. Yeah. Eller 14 kan vi titta på först. Asa blir kung i Juda, handlar om. Det står att Asa i andra krönikeboken 14 gjorde det som var gott och rätt i Herren sin Guds ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna. Han slog sönder stolen och högg ner asrorna. Och han uppmanade Juda att söka Herren sina fäders Gud och att hålla lagen och budorden, står det. Asa, han gjorde det som var gott. Asa, han byggde befästa städer i landet, i Juda, eftersom landet hade ro. Det gick väl för dem. De hade framgång därför att de lyssnade till Guds ord. De ville lyda Gud. Och det står så här i vers 8. Asa hade en här som utgjordes av 300 000 man från Juda och som bar stora sköldar och spjut. Utöver dessa kom från Benjamin 280 000 man som bar små sköldar och spände båg. Alla dessa var tappra stridsmän. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här på 1000 gånger 1000 man och 300 vagnar. Och han kom ända till Maresa. Asa drog ut mot honom. De ställdes upp sig till strid i Sefatas dal vid Maresa. Då ropade Asa till Herren sin Gud. Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud. För dig stöder vi oss på och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt ingen människa stå emot. Och Herren lät nubierna bli slagna av Asa och Juda så att de flydde. Fast än de var så mycket större fienden, fiendens armé, så hade de tagit in av Guds ord. De hade sökt Herren utifrån sina hjärtan. Därför att Herren är inte beroende av stora härar, utan han är beroende av trogna hjärtan. De som söker honom, de går han med. Och vi kan också läsa om Asas reformer i kapitel 15. Det står i vers 4. I sin nöd omvände de sig till Herren Israels Gud. Och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de här tiderna fanns det ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här i landet. Folk drabbade samman med folk och stad med stad, ty Gud förvirrade dem med all slags nöd. Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete ska få sin lön. Här hade Guds ande kommit över en profet, Asarja, ordets son som hade profeterat. Och när Asa hörde dessa ord och tog denna profetia, profeten ordet, tog han mod till sig. Och då avlägsnade han de eländiga avgudabilderna av Juda och Benjamins hela land. Och ut ur de städer som han hade erövrat i Efraims bergsbygd. Han upprättade på nytt Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och i vers 12 så står det. Och de slöt det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sin hjärta och av hela sin själ. Och när de gjorde det så gick det väl för dem. Så det är ingen nyhet, utan så här var det också på gamla förbundets tid. Och även i kapitel 16 så kan man läsa om detta. Att när folket ville söka Herren, då gick det dem väl. Och det är också en sådan händelse som hände där i vers 7 i kapitel 16. när seren Hanani kommer till Asa. Och då säger han så här. För då hade Asa gjort någonting mycket dåligt. Han hade ingått förbund. Ett gammalt förbund som fanns mellan hans far och kungen Basa, Israels kung. Och då gick det inte honom väl längre. Då står det i vers 7 här, när profeten siaren kom. Eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte nubierna och libyerna en stor här med vagnar och ryttare i mängd, men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand. Så istället för att han i sitt hjärta sökte Gud om hjälp som han hade gjort tidigare, så skrev han nu till en annan kung och ingick förbund med honom. Och så står det här ordet som vi brukar citera eller sjunga om i vers 9. Ty Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt, därför ska du från och med nu alltid ha krig. Så viktigt det är att, och i synnerhet de som är ledare i Guds församling, det är viktigt för allt Guds folk att söka honom utifrån ett ärligt hjärta. Men för ledarskapet, och det är därför jag har läst alla de här bibelställena lite grann, har vi sett på dem. Vad viktigt att vi har dels rena hjärtan, att vi först söker Herren. Det talas så mycket om väckelse, men det talas aldrig om. Jag såg på den här The Send, den här, jag skickade den till någon här. Det som har varit nu i februari här i, jag tror det var Orlando, Florida. Med stora förkunnare då som har varit. De har samlats på en jättestor arena med jättemycket ungdomar. Det var nästan bara ungdomar på hela den arenan. Jag vet inte hur många tusen det var. Och där profeterar man. Den ene är värre än den andra. Och där talar man om de stora väckelserna som ska komma nu. Man talar om att det ska bli något så fantastiska väckelser innan Jesus kommer tillbaka. Och jag vet inte var de har fått det ifrån. Jag vet inte om de hämtade från Joels profetia. Men det är ju 2000 år sedan som Guds ande utgöts. Alla skulle få ta emot. Men de här stora väckelserna man talar om. Ja, Bibeln talar, vi har läst om avfallet. Vi har läst om det. Hur det ska bli i ändens tid. Jag vet inte var de får det här, de här tankarna ifrån. Vi kanske får höra mer om det nästa söndag. Men... Och då tänker jag, när jag ser alla dessa ungdomar som åker på de här stora konferenserna. Du ser hur de ber, du ser hur de hoppar av längtan, hur de står liksom i bön och ber. Men du ser aldrig att det blir någon glädje, att det blir någon förlossning. Inte såg jag det i alla fall, jag vet inte. Nu är det ju så att vi vet att även i sådana sammanhang möter Gud med människor som har ett ärligt hjärta. Du kan vara i ett fel sammanhang, men är du där med ett ärligt hjärta. Jag hörde ju ett vittnesbörd från en kvinna som hade varit i ett sådant sammanhang. Som hade, efter ett par år hade hon och hennes man kommit underfund med att då Gud öppnade deras ögon för vad det var de, vilket sammanhang de var i. Men hon hade gjort en sån stark upplevelse att få ta emot Jesus där. Så jag menar, Gud ser ju till hjärtat. Det är det som är så viktigt. Så jag tror visst att de här ungdomarna kan få möta Jesus där också. Men man talar bara om allt det här som ska komma. Man talar inte om så lite om Jesus som person. Man talar mest om kraften och allt, alla mirakler och alla stora, enorma liksom, saker som ska ske. Som inte har varit tidigare. Om man sett det nya tider nu. Det finns större ting än dessa ska ske. Och då har man tolkat det som att. Ja, man ska till och med kunna gå utöver Bibeln. För att kunna liksom uppleva de här sakerna. Och det var någon. som sa så här ungefär att väckelse, det är liksom att liksom föra tillbaka livet till Guds folk, till dem som en gång hade livet. Det är väckelse. Väckelse är en sak och evangelisation är en annan sak. Och jag tror att många gånger blandar vi ihop de två begreppen. När vi tänker väckelse så tänker vi att nu ska stora skaror bli frälsta. Men väckelse är ju egentligen ett återupplevande liksom av Guds kraft, av livet. Och det måste börja med Guds folk. Det måste börja med församlingen. Guds folk måste först väckas. Och det märkliga är att man talar så mycket om väckelse, men man talar så lite om bön. Och när vi hör om väckelse då, förr i tiden, i gamla tider, då vet man att då bad man. Då låg man på knä, man ropade till Gud i veckor, i år, innan man kanske fick se det här, va? Men nu ska allting komma bara så, därför att man samlas på en plats, därför att Gud har sagt. Och det kommer både änglar och sånt som kommer då med uppenbarelser, va? Och som till och med tappar sina fjädrar när de är där, och det regnar guldstoff ifrån himmelen och allt. Ja, men, alltså det är inte sant. Det är bara liksom det är suggestion liksom för att få folk till någonting. De enda som blir stora i detta, det är de själva, de här förkunnarna. De blir större och större och större. Men vad Jesus tar vägen, det kan man undra. Jag säger inte att inte det finns en och annan som blir frälst och möter Gud, men jag tror att det är en farlig rörelse det här. Alltså väckelse, det påverkar ju Guds folk till ett uppvaknande till liv. Och evangelisation, det påverkar dem som ännu inte har omvänt sig. Det är två helt skilda saker. Och jag tror att det kan inte ske detta. Det var också någon förkunnare som sa att Gud går aldrig förbi sin sons kropp. Alltså församlingen, vi är ju Jesu Kristi kropp. Det kommer inte, det måste först börja med kroppen. Ja. Jag tror att vi blir mer och mer bedragna. Och det är för att våra hjärtan måste vara hängivna. Guds ögon överför jorden och söker efter människor med hängivna hjärtan. Och jag tänker med sorg i hjärtat att det är så många som är bedragna. Man läser om dem, man hör om dem. De har aldrig upplevt Jesus i sina liv, trots att de har varit med i församlingar i många, många år. Vad är det som är fel? Vad är det som är fel? Vi måste gå till roten, vi måste gå till botten med detta. Varför upplever inte människor Jesus längre? Är det fel på förkunnelsen? Vad är det som är fel? Att vi måste komma tillbaka till Guds ord, tillbaka till Jesus först, innan vi kan börja tala om det andra. Jag tror det. Villkoret för att man ska få ett förändrat liv, det är att Jesus kommer in. Han säger ju det, att han ska knacka, banka på dörren. Och den som öppnar dörren, det är ju hjärtats dörr han bankar på. Det är hjärtats dörr. Och från hjärtat utgår livet också. Så vad vi har i våra hjärtan är så viktigt. Det är därför vi behöver lägga ner allting i oss själva och dö bort på korset med Jesus, så att vi kan uppstå till livet. Vi sa ju det för ett par söndagar sedan, att det räcker inte med att gå fram till ett kors som man har i en kyrka och böja knä, utan man måste komma till Jesus, till korsets kraft, och man måste gå igenom det så att man kommer ut på andra sidan förvandlad, född på nytt. Och sen måste man gå dopets väg, så att det gamla är begravt tillsammans med Herren Jesus Kristus i dopets grav. och så att vi får uppstå till nytt liv med Herren. Och då har vi fått löftet om denna underbara helige ande, sanningens ande, som ska visa oss, som ska leda oss, som ska ge oss det från Herren, precis det vi behöver, du och jag, idag. Jag tycker det är en, när man lyssnar till dem här, så ibland jag känner mig så förvirrad. Jag tänker, vad är det de pratar om? Jag känner inte igen språket. Många av de här förkunnarna. Jag tror att det beror på att de har inte Guds ande. Jag känner inte igen anden. Liksom det. Jag tror att de har en annan ande. Har man inte Jesu ande, då har man en annan ande. Man har ju en ande. Men har man inte Jesu ande, då är det en annan ande. Och jag tror det är många gånger därför människor är så frustrerade. De kommer aldrig fram till det som de längtar efter. Och jag har fått en sån längtan i mitt hjärta. Efter att återigen få uppleva. Jag fick en profetisk hälsning den dagen jag blev född på nytt. När jag gick till en församling här i stan. Då fick jag en profetisk hälsning utav en ung man som kom och satte sig bredvid mig. Och det enda jag kan minnas utav den där profetiska hälsningen, det var det här: ut ur ditt innersta ska strömmar av levande vatten välla fram. Och jag längtar så efter det här flödet igen. För det får inte stanna av. Det får inte göra det. Utan det måste vara ett levande vattenflöde. Strömmar. Och jag vill uppleva det igen. Jag vill inte att det ska vara stillastående vatten. För då blir det unket. Och det luktar illa efter ett tag. Det blir inte bra. Det blir giftigt vatten. Det måste vara ett ständigt flöde av Guds källa i våra liv. Och Jesus har gett oss detta. Han har gett oss detta. Och jag tror verkligen på andens dop. Jag tror på den helige andes dop till kraft. Precis det Jesus har sagt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Jag tror på andens dop. Därför att då får vi kraft. Det var det apostlarna fick. Och det är det som Herren har lovat i sitt ord till alla de som tror. Och därför så måste det här vattnet få flöda fritt. Jag längtar efter det. Jag vet inte hur du tänker, men jag längtar. Jag längtar efter strömmar av levande vatten. För det är då vi kan vinna själar för Guds rike. Det är då vi kan leva Kristus livet. Det är mitt hjärtas längtan. Vi behöver inte antikrist ande i våra liv. Vi behöver den helige ande i våra liv. Men vi måste vara beredda. Vi ska vara beredda. Och jag tror att man ska tala om de här sakerna. Det som Bibeln talar om. Amen. Tack Jesus. Jesus, jag tackar dig. För strömmar av levande vatten, Herre. Herre, jag ber att vi ska bli förnyade, upplivade igen, Herre. För det finns en glädje i detta vatten, Herre. Detta vatten som ger liv, Herre. Och jag prisar dig, Herre, att vi också ska få gå vidare, Herre. Att vi ska få uppleva det i våra liv, Herre. Herre, du ser till våra hjärtan. Du ser till dem, Herre, som lyssnar, Herre, till den här undervisningen idag, Herre. Herre, du vet precis vad vi behöver. Och bara vi, Herre, vet vad som finns i våra hjärtan. Och bara du ser det, Herre. Ingen annan ser det, Herre. Bara du vet det. Men Herre, jag ber om rena hjärtan, Herre. Att det inte ska finnas något rum i våra hjärtan som tillhör någon annan ande eller någon avgud i våra liv. Utan att du, Herre, kan stiga in till fullo, Herre, Jesus. Och leda oss, Herre. Förvandla våra liv, Herre. Att vi är beredda, Herre. väcka oss genom din heliga ande, Herre. Herre, jag ber om kraften i den heliga ande för ditt folk, Herre. Att vi ska få kraft att vittna. Kraft, Herre, att tjäna i nådegåvorna, Herre. Jesus, jag tackar dig, Herre, för dopet i den helige ande som vi så väl behöver, Herre. Att vi inte fastnar i teologiska värderingar, Herre. I läror, Herre. Utan att vi fastnar i dig, Jesus. Att vi har blicken fäst på dig, Jesus. Herre, jag ber att vi ska få gå igenom korset. Så att vi kommer igenom till fullo i våra liv, Herre. Så att vi kan glädja oss i dig. Så att vi kan uppleva den segern som finns i dig, Jesus. Herre, vi behöver ingenting annat än dig. Det räcker med dig, Jesus. Det är dig vi behöver, Herre. Se till våra hjärtan att de är rena, Herre. Du vet, Herre, om vi har dolda motiv där inne. Eller om vi har stoppat undan något i våra hjärtan. Som vi inte har liksom... Ja, som vi har gömt där, som ingen vet om. Och som vi tror att vi kan gömma för dig. Men du ser ju allt, Herre. Du vet vad som är fördolt i hjärtats innersta, Herre. Jesus. Hjälp oss att helt och hållet öppna våra hjärtan så att du kan komma in till fullo. Nu ber jag för de som kämpar, som aldrig kommer igenom. Som alltid kämpar den här kampen. Och försöker behålla tron, men som aldrig upplever friden och glädjen och segern i dig, Jesus. Nu ber jag för dem, Herre. Jesus, att du ska uppenbara genom din helige ande vad som finns i hjärtat, Herre. Bara du vet vad som är fördolt, Herre. Jag ber, Herre, om frihet. Herre, du vet att vi människor är såna. Jesus, jag ber att det ska komma en förlossning bland ditt folk. Att den så kallade väckelsen först ska drabba ditt folk, Herre. Så att ditt folk, Herre, får nöd i sina hjärtan. Och att de verkligen ger sina hjärtan till dig, Herre. Jesus, av hela våra hjärtan vill vi ge våra liv till dig, Jesus. Herre, först då kan du komma in och ta över och leda oss, Herre. Herre, du har sagt att vi ska gå lydnadens väg. Vi ska gå lydnadens väg. Vi ska inte bara proklamera segern och löftena. Vi ska proklamera villkoren också. Som du har sagt. Om ni omvänder er. Om ni lyder mig. Om ni gör det. Då ska jag låta er. Herre, jag ber att du ska bli ett uppvaknande bland ditt folk. Och denna falska lära som sprider sig från alla håll och kanter. Herre, vi har aldrig sett en sådan villfarelse som vi ser idag bland ditt folk. Vi har aldrig upplevt dess like, Herre. Det kommer från alla håll. Och samtidigt så bär det åt ett håll. Den vägen är inte din väg, Herre. För du har sagt, jag är vägen. Men den vägen leder till Babylon. Till avgudakulturen, till synden, till människan, tillbaka till människan som ska göra sig stor. Den vägen vill vi inte gå, Herre. Vi vill gå din väg som är sanningens väg, Herre. Jesus. Och vi vill heller inte gå tillbaka till Rom, Herre. Nej, aldrig, Herre. Bevara oss ifrån den vägen till Rom, Herre. Jesus. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord, Herre. Ge oss kraft, Herre, att tala ditt ord, Herre. Ge oss kraft att vara uthålliga så att vi inte blir som Laodicea-församlingen. Att vi tror oss vara rika, att vi har allt och att vi inte saknar någonting. För det är ju det dessa profeter förkunnar, att vi saknar ingenting, vi äger allt. Nej, Herre. Hjälp oss och bevara oss, Herre, att vi istället håller oss till ditt ord. Att vi är uthålliga i tron, Herre, på dig, Jesus. Att vår tro får prövas som guldet, Herre, luttras. Och att vi får bestå provet, Jesus. Herre, ja, vi har läst också om att de gamla kämparna, kungarna, De vann inte seger på grund av sina stora arméer. Det var på grund av dig de vann seger. Och nu ber jag för Sverige. Nu ber vi här för vårt land. Herre, även om vi är bara en liten skara troende, herre, i detta land i jämförelse med de andra, herre, så kan det ändå gå till seger, herre, på de områden, herre, som du har bestämt. För du har bestämt, herre. Du har sagt, herre, hur det ska vara. Och vi ser, herre, inte nog med, herre, att man öppnar upp och är totalt förblindad för det som sker nu med antikrist i detta land. Man öppnar dörrarna på vid gavel och släpper in allt. Så ser vi också, herre, att detta folk, det svenska folket, har vänt Gud ryggen. Har vänt Gud ryggen. Och därför så förstår vi att synden har öppnat upp i Sverige. Portarna har öppnats till synden. Men vi vill ropa ändå till dig, herre, du som är herre över himmel och jord. Att du ser till ditt folk i det här landet. Se till dem som har ärliga hjärtan. Se till dem som har rena hjärtan, herre. Och lyssna till vår bön så som du lyssnade och såg till Noa och Lot, herre. Och du har sagt att det ska bli som i Noas dagar. När din ankomst är nära. Och herre, vi kan verkligen se att det är på det viset nu, herre. Men se till ditt folk, herre. Se till ditt folk. Och herre, jag ber, förvandla oss. Tack att vi får omvända oss, herre, till dig, Jesus. Komma tillbaka som ditt folk, herre. Om vi åkallar dig utifrån hela våra hjärtan. Hela våra hjärtan. Inte halvhjärtat, utan helhjärtat, herre. Jesus. Herre, vi ser det som sker nu och vi kan bara förundra oss. Vi förstår ingenting. Det är som att allt sans, allt förnuft, all klokhet, all vishet har lämnat detta land. Vi har upplevt ditt välbehag under så många år i Sverige. Vi har upplevt, herre, din välsignelse i vårt land. Men nu är det som att allt är borta, herre. Och ingen har längre förstånd. Herre, vi förstår när vi läser ditt ord att det är synden som har kommit in, herre. Men Jesus, se till dem som ropar, herre. Åh Jesus, och vi ber också för våra familjer, herre. Det står att Noa var en rättfärdig man. Och att han lydde ditt ord. Och därför så fick han ta med sig hela sin familj in i arken. Herre, tack att du vill låta oss få med våra familjer, herre. När du kommer, herre. Att våra familjer ska bli bevarade och räddade också, herre. Jesus. Vi ber för våra familjer, herre. Vi ber för våra nära och kära, Jesus. Åh, herre, att de också ska bli bevarade. De som du en gång har fött på nytt till liv, herre. Tack att du har makt att bevara dem, herre. De som en gång har tagit emot dig, herre. Jesus. Tack att du ska bevara dem, herre. Åh, vi prisar dig, herre. Vi lovar dig, herre. Hjälp oss att bli lydiga. Inte bara kräva att vi ska få kraft och vi ska få se under och mirakler. Utan hjälp oss också att vi har mjuka, ödmjuka hjärtan så att vi kan lyda dig, herre. Jesus, käre gode Gud. Jesus. Jesus, käre Jesus. Jag läste det för vännerna här borta häromdagen när jag var på dopsamtal. Jag vill läsa om Frank Mangs, bara några rader vad han sa. Jag hörde en predikan med Per-Arne Imsen och då citerade han. Han citerade mer ifrån detta, men jag citerade bara ett par rader. Och det var på 1930-talet i Oslo när Frank Mangs var där på en kampanj. Så räknar man med att 100 000 människor blir frälsta. Det är ju ofattbart. Men då sa han så här. Du kan inte ta nåden och lämna sanningen. Du kan inte ta löftet och lämna villkoret. Jag tycker att det är så otroligt bra. För nåd och sanning hänger ihop. Och löftena, det finns ett om. Det finns ett om när vi läser Guds ord. Man kan inte lämna villkoret för löftena. Man måste vara lydig Gud. Man måste vara lydig hans ord. Och Frank Mang sa att detta är mycket modernt i våra dagar. Och det var på 1930-talet. Och då kan vi säga att vad? Det är ännu mer modernt i dessa tider. Det nya livet är i Kristus. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Men vi måste bevara våra hjärtan. Och det är det som har skett med Guds folk. Man har inte bevarat sina hjärtan. Utan man hänger sig åt så mycket annat. Ja. Då var det tungotal och det var profetia. I varje möte. Och det var sång i anden också. Och det var ljuvligt att höra. Det var ljuvligt. Därför att det var äkta. Det var inte något sånt här som man hade övat upp sig på. Liksom, utan det var äkta. Och det kom, när Guds ande kom, så kom han som han själv ville. Idag har man heliga andemöten, annonserar man om. Och då har man redan bestämt hur den heliga ande ska komma. Nej. Det går inte att bestämma över den helige ande. Han kommer på sitt sätt. Men jag längtar tillbaka. Tänk att få vara tillsammans med Guds folk. Alltså det som var då var ju att man grät. Man grät av glädje. Och man grät, tårarna rann ner för kinderna. Därför att man var gripen av Guds, vad ska vi säga, närhet. Guds ande helt enkelt. Man grät. Jag grät som barn. Jag gjorde det. Därför att Guds ande var så stark. Jag måste tillbaka till detta. Ja, det var en helighet. Det var det. Någon har försökt att tysta oss. Men det får inte ske. Nu måste komma tillbaka till detta. När Guds ande, bara ord, bara ljuder, en sång andföll över dig och mig. Hur länge sedan var det vi fick uppleva det här som händer när Guds ande faller på sitt folk? Vi läser i Apostlagärningarna att gång på gång händer det när de ropade till Gud. Så kom Guds ande. Det finns inget som är så underbart som när Guds ande kommer. Eller? Det är helt underbart. Och när vi inte upplever det, det är då vi kan komma in i ljumhet också. Vi behöver få det här flödandet av vattnet i våra liv. Vi behöver det. Vi behöver ett ständigt flöde, ja. Förnyelse i den helige ande. Behöver det. För Herren ger nytt. Han gör det. Det finns en gammal sång som också heter Hur länge sedan var det? Du böjde dina knä i bön till Gud. Det är väldigt lätt att man kommer bort ifrån allt sammans med bön och gemenskapen med Herren. Det är så lätt. Vi måste ha det här porlande vattnet inom oss. Ständigt. Vi behöver ha det. Det är därför Jesus har gett det. Ande du som livet ger, fall nu över mig. Ja, jag längtar. Jag längtar. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus. Tack Herre. Det är så lätt att vi kommer in i rutiner. Vi har möten, vi ska ha sång och musik, vi ska ha predikan, vi ska ta upp en kollekt. Vi behöver komma inför Herren och få ett Guds möte emellanåt. Vi som hans folk också behöver få det. Jesus. Längtar inte du också efter den här livet i den heliga ande? Det här pålande vattnet, strömmar av levande vatten. Vill du ha förbön så kom, så ska vi be tillsammans innan fikat där ute. Kära Jesus, vi är som Lot. Vi lever i en ond värld och man plågas dag och natt när man hör och ser vad som för sig går. Eller? Allting är så upp och ner. Jag tänkte på det när jag satt och lyssnade på nyheterna eller tittade på nyheterna på nätet, att jag sagt. Nu har vi tagit in så mycket flyktingar. Sverige är ett av de länderna som har öppnat upp mest. Nästan, va? För flyktingar. Och vi har tagit in så många flyktingar för att hjälpa människor. Alla är inte flyktingar, men många är flyktingar. De har flytt ifrån krigets fasor. De har flytt ifrån IS. Från terrorismen. De har flytt ifrån det absolut värsta. Man har lemlästat människor. Huggit halsen. Skurit huvuden av folk. Man har våldtagit små barn. Alltså det är så ofattbart så man kan nästan inte ta in det. Och till råga på allt så ska IS-terroristerna få fritt tillträde till vårt land. För men vi har inga lagar i vårt land som kan säga att ni får inte komma tillbaka. Då säger jag bara, ni alla nu som värnar om de här flyktingarna, varför i hela världen låter man IS-terrorister komma hem? Vem vet? Kanske det kommer någon på gatan och går. Någon stackare som har fått familjemedlemmar, barn, mördade, som möter just en av de här IS-terroristerna. Vad är det för trygghet? Vad är det för logiskt? Vad är det för sunt i detta nu då? Nu har vi väl ändå gått över gränserna. Då är det laglöshet, säger jag. Har vi nu inga lagar att döma dessa mördare som är så fruktansvärt, vi kan inte ens beskriva det med ord. Då är det laglöshet i vårt land. Eller? Jag tänker, det är så upp och nervänt. Och så satt jag och tittade lite, jag kunde inte se programmet, men jag tittade lite på Opinion Live där i början. Ett program på tv. Jag är djurvän, vi har hundar hemma, jag älskar djur. Hela familjen älskar djur. Men nu går man ut på media och gråter och är chockade för att man har avlivat de här labradorerna då som man har gjort djurförsök på i Göteborg på universitetet. Och jag säger det, det är jättebra. Vi ska inte göra sådana djurförsök på djur och plåga djur. Det tycker inte jag heller. Men då kom ju den här bilden till mig. Nu går ett med kändisar ut i landet och gråter och är chockade öppet. Medan vi aborterar ungefär 38 000 foster per år i Sverige. Och ingen sitter och gråter utav kändisarna då. Därför att det är kvinnans rätt. Och det är nu till och med pratar man om att ja, även om de är så pass stora nu fostren. De kallar ju inte dem barnen heller. Utan fostren. Så att de lever när de tar ut dem. Så ska de få dö. Det är mord. Och då tänker jag, det finns ju inget sunt förnuft längre. Allting är upp och ner. Det kan man stifta lagar mot. Det här kvinnans rätt. Det är laglig rätt. Men jag förstår ingenting längre. Och det här är ju bara liksom bråkdelar av det som vi läser och ser varje dag i vårt land. Gud, om du inte kommer snart, ta hem oss. Vi kan inte leva här. Det var det han sa. Lot. Han kunde inte leva bland det folket. Det var sån ondska. Vi skulle kunna tala om hur mycket som helst i detta laglöshetens land. Där man kan begå grova brott utan att bli dömd i Sverige. Välfärden är borta, mina vänner. Den är borta. Det är något nytt som har kommit in i landet. Det är det. Och vi vill inte gärna tala om det, för det är otäckt. Vi vill helst stänga av tvn och glömma det. Men det är ju någonting som har hänt. Något har hänt. Synden har kommit in i vårt land. Och det är inte bara för att vi har varit liksom, ja, vad ska man säga? Det är Guds folk. Det är Guds folk som har släppt in detta. För det är vi som ska vara väktare på muren, inte de ofrälsta. Det är Guds folk som inte har bett och ropat till Gud. Det är vi som har sovit gott. Och vi vet det, men vi tänker bort det. Jag får ta det på mig. Du får ta det på dig. Vi får göra det allesammans. Det är vi som inte har varit det vi skulle vara i vårt land. Vi skulle ha vakat över vår nation. Vi kan ju bara ta ansvar för vår nation. Det är Guds folk som behöver väckas. Det är Guds folk som måste få rena hjärtan igen. Det är Guds folk som måste få flödet i sina hjärtan av det levande vattnet. Ja. Vi behöver vända om. Vi behöver vända om. Och det kanske inte behövs någon massomvändelse. Men om du och jag gör det hemma i bönevrån, i vår bönekammare, där vi är hemma, om vi vänder om och vi ropar till Jesus, rena mitt hjärta, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Och nu har jag bara en fråga till oss. Och det är ingen politisk fråga. Men det ska vi tiga stilla. Hur länge ska vi tiga? Vi som Guds folk. Hur länge ska vi se på? När ska vi resa oss upp och säga? Varför vågar ingen resa sig upp och säga, ser ni inte vad ni håller på med till politikerna? Vi accepterar inte det här. Ingen vågar göra det. Vi lever under förtryck. Det är ett andligt förtryck är det i Sverige. Och ingen vågar resa sig upp och säga stopp, nu räcker det. Vi tänker inte finna oss i det här. Ja, vi behöver verkligen väckas. Det är väckelse. Det är väckelse. När Guds folk väcks. Och då kan vi börja evangelisera efter det. Men först måste vi väckas. Vi kan inte ta in folk i församlingar bara från höger och vänster och bara sätta dem i en stol och sen ska de sitta där och somna. De ska bli lärjungar. Det är därför man ska döpas, Mika. För att man ska bli a disciple of Jesus. Get baptized. Ska bli Jesu lärjungar. Eller hur? Vi ska inte sätta dem i en stol, i en kyrkbänk, för att de ska somna och dö. Nej, det är fel. När ska vi resa oss upp och säga ifrån? Vem ska jag sända och vem vill gå? Nu börjar jag predika igen. Förlåt, nu är klockan över 6.